Vi ber. Tack Gud för att du är god. Tack för att du har en plan för våra liv. Tack för att du inte räds svaghet. Tack för att du inte räds sårbarhet. Tack för att du gör oss starka när vi känner oss svaga, Herre. Tack för att våra liv kan få spegla någonting om dig och få betyda något för den här världen. Och gör våra hjärtan öppna för ditt ord den här stunden, Herre. Tack för att du har gett oss ditt levande ord som kan ge oss nytt liv igen när vi känner att vi håller på att torka ut. Välsigna den här stunden. Låt det få bli en stund där ditt ord får tala tydligt till och genom oss. Använd mig så som du vill. Till din ära. Amen. Hej vänner. Kul att få stå här igen. Caroline Bergman heter jag och är pastor i den här församlingen. Och nu ska jag få predika. Ska vi se om jag kan rätta till den här lite. Så det blir bättre ljud. Jag har varit kaxig nog att ta en överskrift som heter Vägen till skamfrihet. Så får vi se hur det landar. Men du får väldigt gärna, om du har en bibel nära till hands, slå upp några bibelord så att du är lite beredd att vara med. Jag kommer delvis utgå från Psaltaren 34 som är vårt tema bibelställe för det här året. Men så kommer vi också röra oss i Första Samuelsboken kapitel 21 och Hebreerbrevet kapitel 4. Så vi kan ju börja med Psaltaren 34 i alla fall. Följ med mig dit. Och medan du hittar det så kan jag ställa en fråga till er kanske. Är det någon här som har snubblat omkull så att andra ser någon gång? Någon måste ha gjort det när ni var barn åtminstone, tänker jag. Men att göra det i äldre ålder än grundskolan. Det är bara den här sidan som snubblar. Den här sidan snubblar aldrig. Ja, Alf-Göran har gjort det också. Ja, härligt. Att känna skam, kanske vi är lite olika, vi kanske har olika mycket erfarenhet av det. Att känna att man skäms och känner skamkänslor. Jag tänker oavsett om du känner att du känner skam ofta eller inte, så tror jag att skam är någonting som väldigt gärna styr våra liv. Känner vi inte skam så kanske vi liksom låter våra liv formas ut efter att vi inte vill känna skam. För vi vet hur jobbigt det är. Och när jag gick i gymnasiet så ramlade jag en gång på busstationen i Skövde resecentrum. Det är många bussar där. Det är många människor som är där på morgonen. Jag var själv och jag sprang och skulle klättra över en grej för att liksom lite snabbt hinna med bussen till skolan. Och liksom ramlar och snubblar och det kommer precis då kommer nästa buss från Tibro in. Med nästa last med tonåringar i min ålder. Och det var väldigt skamfyllt. Ett par andra tillfällen när jag har känt skam. Delvis var det ganska... Jag agerade i mitt jobb på ett sätt som en person tyckte var godtyckligt. Och jag kände själv att jag hade nog inte gjort fel. Men jag kände ändå skam över det här. Och det, liksom, det hängde sig kvar. En annan gång, så det här var några år sedan, så var vi några vänner som stod utanför ICA med bilen. Så vi skulle släppa av ett par stycken av dem. Och råkade gå på tomgång en stund. För att vi insåg att vi har inte bestämt oss för vad vi ska handla på ICA. Och så ser vi att det är en bil på andra sidan gatan som... Det ser ut som att det är någon som försöker ropa till någon bakom oss. Så. Ganska många gånger och länge och ger sig inte. Och sen så när mina vänner går mot ICA så inser vi att de försökte ropa till oss. För då tyckte de att vi var... Ja, de fick en utskällning, mina vänner. För att de tyckte vi var unga, obrydda, ansvarslösa, dumma tonåringar som inte brydde sig om varken miljön eller människor. För att vi gick på tomgång. Och vi förgiftade luften och Tibro och sådär. Det personen inte visste var att en av oss har gått miljö och rättvisa på vår bibelskoleutbildning som en inriktning. En annan var vegetarian. En tredje började en biologisk utbildning för han älskar naturen och allt som är i den. Och att jag tror att vi alla kände ganska starkt ansvar för att bli bättre när det kommer till miljö- och rättvisefrågor i den bilen. Och det visste inte den här personen. Så på ett sätt känner man att det var en orättvis bedömning. Samtidigt som man kände sig så skamsen. För nu tror den här personen... Jag vet att jag själv kände så här. Måtte den inte veta att jag jobbar i Pingstkyrkan. Måtte den inte veta att jag är pastor. Liksom. Skammen hängde kvar. Även om man så här visste att man kanske inte nödvändigtvis gjorde fel. Eller så gjorde vi det. Men vi hade liksom ingen chans att få upprättelse i det. Skammen infann sig oavsett och gnagde. Jag tänker att vi läser bibelordet som jag ska grunda hela den predikan på. Det är David som skriver. Och han skriver i vers 5. Psaltaren 34, vers 5. Jag sökte Herren och han svarade mig. Han befriade mig från all min fruktan. De som ser upp till honom strålar av glädje. De behöver inte böja sina huvuden i skam. Det är gott att läsa, tycker jag. Det är en sån vacker text. Men man kan ju uppleva en diskrepans här mellan verkligheten och att den här skamfriheten som vi precis läste om, att inte behöva böja sitt huvud i skam. Vi kommer komma in på det snart. Jag tänker där, varför känner vi skam? Och, ja, men delvis så handlar ju skuld om att jag har gjort fel. Och det kanske behövs ett straff för det. Men där finns det också en möjlighet till upprättelse. För att jag kan sona mitt brott. Och jag kan be om ursäkt och jag kan bli förlåten. Men skam, det handlar mer om att jag är fel. Jag är utanförskap och att jag riskerar uteslutning ur en grupp. Och det är liksom, man tänker att det är en överlevnadsmekanism som ligger biologiskt i oss. Kanske Gud har lagt ner den i oss. Som i sitt bästa liksom scenario skulle kunna innebära att vi försöker undvika att göra det som är fel. Så att vi inte blir uteslutna och inte sårar människor och sådär. För vi behöver varandra, vi skapar till gemenskap. Och då blir det som en liksom inbyggd mekanism i oss som gör att vi gör vårt bästa för att tillhöra gemenskap. Vårt bästa för att liksom vara goda medmänniskor. Grejen i våran tid är att skammen är inte så logisk. Utan oftast agerar vi kanske inte utifrån vad som är då rätt och fel i den här situationen. Utan vi agerar utifrån vad en annan människa skulle tycka var rätt och fel. Och hur den kommer bedöma mig i den här situationen. Har jag rätt tröja på mig? Nej, de kanske dömer ut mig. De kanske tycker jag är en olämplig predikant idag för att jag har randigt. Jag ser ut som en fängsling eller någonting. Vad heter det? Fång? Jag vet inte. Fängsling? Ja. Att det börjar bli att det inte är liksom vad som egentligen är rätt och fel och gott som styr. Utan vad som gör att vi passar in oavsett om det är rimliga krav eller inte. Och oftast så är de uppsatta inte av Gud då, utan av människor. Och att det blir en människofruktan som styr oss. Snarare än gudsfruktan som Hanna har predikat mycket om i vår. Och det blir att rädsla styr våra liv istället. Och paradoxalt nog, och dessutom då, typ min busserfarenhet här då, var att ofta så vågar vi heller inte vara sårbara med våra erfarenheter av skam och våra snedsteg. Så när jag ramlade på busstationen, hade jag haft en kompis med mig, då hade vi kunnat skratta ihjäl oss, kissa på oss lite och så gå vidare. Och tycka att det var en kul erfarenhet. Men jag var själv. Så jag kände mig bara skamfull och kunde liksom inte mötas av någon empati i det. Det var ingen som kunde säga liksom, jag vet hur det känns, nu går vi. Utan jag var bara utlämnad till mig själv. Så. Men skammen behöver liksom mötas av empati. Och för att kunna mötas av empati så behöver man också vara sårbar nog att berätta vad det är man har upplevt och vad man har gjort. Vi vill gärna dra oss undan när vi känner oss sårbara och svaga, för det är förknippat med mycket dåliga saker. Men oftast, paradoxalt nog, så blir det en motsatt effekt. Så istället för att då, när vi låter skammen finnas i våra liv och styra våra liv, för vi tänker att man måste vara stark för att få vara med, man måste vara på ett visst sätt för att passa in, så blir ju risken när man känner skam att man drar sig undan. Man vågar inte vara sig själv. Man vågar inte visa vem man egentligen är, vad man egentligen känner. Man får då inte heller chansen att uppleva äkta kärlek för vem man är, utan kanske bara kärlek för någon falsk bild av vem jag är. Eller att man kanske inte ens har en gemenskap, för man vågar inte ens riskera att bli utesluten. Så istället för att ta risken att råka bli utesluten eller älskad, så tar jag ingen risk alls. Och så är jag bara ensam istället. Och det här kan visa sig på så många olika sätt. Skam kan visa sig i att man blir liten som människa. Liksom. Man vågar ingenting och man låter rädslan styra. Men det kan också visa sig i en person som istället tar väldigt mycket plats. Börjar bossa, styra över människor för att ha kontroll på läget. Så det kan vara lite lurigt. Jag tror att skam kan visa sig i alla typer av människors liv, men på väldigt olika sätt. Och i evangeliet så finns en väldigt stark aspekt av skuld och skam. Framförallt skuld där människan, alla människor, har gjort sig skyldig till saker som gör den här världen sämre. Och det kan skapa distans och separation av förklarliga skäl. När man gör någonting dåligt så blir folk ledsna. Men som sagt så erbjuder evangeliet en väg till befrielse, en väg till förlåtelse, en väg till upprättelse. Genom att bekänna, att ta kontakt och genom att erbjuda rätten. Det pratade Pella om förra predikan, att vi alla har rätt att bli Guds barn. Och att vara ett barn till någon, det är att ha en självklar tillhörighet i en familj som ingen kan ta ifrån en. Och det var ju det som skammen handlade om. Att få tillhöra eller inte. Skammen däremot handlar ju om kanske vem man, om man får vara med eller inte. Vad man är värd. Om man får tillhöra. Får jag tillföra? Adam och Eva tycker ett bra exempel på skuld och skam. Och det är delvis för att det, liksom, det börjar i skapelsen. Där vi kan få en bild av så här har Gud tänkt. Och vad hade Gud tänkt? Jo, delvis var de nakna. Och det behövde inte skämmas eller blygas, står det, för varandra. De har ingenting att dölja. De kan vara sårbara. Det gör ingenting. För det är ingen som kommer utesluta dem för att de visar sig sårbara och precis som de är. De kan vara precis som de är. Och varken Gud eller deras partner kommer utesluta dem för det. Men så händer ju någonting. Och Adam och Eva börjar prata med ormen som drar liksom halvsanningar om vad Gud har sagt till Adam och Eva och vad som kommer hända om de äter av frukten. Och de går på det där och Gud väljer att ta kontakt med Adam och Eva. Så han är den första som söker kontakt. Och vad gör han? Han frågar efter dem. Adam, Eva, var är ni? Vad har hänt? Han öppnar upp för möjligheten att berätta och vara sårbar. Han kommer inte direkt och säger, jag vet vad ni har gjort. Utan han frågar, vill ni berätta? Och han ger dem möjlighet till sårbarhet. En sårbarhet är någonting många av oss riskerar med fara och svaghet. Men enligt en forskare om skam, hon heter Brené Brown, så handlar sårbarhet om att absolut ta en emotionell risk. Att exponera sig. Men också stort mod. Hon säger att sårbarhet är vår bästa måttstock för mod. Jag vet inte om några av er har erfarenheten av att vara den första som säger jag älskar dig till en person. Som du hoppas ska säga tillbaka. Jag älskar dig med. Det är stort mod. Och det är stor sårbarhet. Men det är inte någonting dåligt. Det är någonting som kan leda till stor kärlek. Sårbarhet kan vara det, att först berätta att man älskar någon. Att erkänna någonting om sig själv. Att visa sig som man är. Ordet mod kommer från, ja, engelskan säger courage. Och core betyder hjärta på spanska, tror jag. Och det handlar om att dela det som är på sitt hjärta. Och hjärta förr var inte bara liksom vårt känsloliv, utan det var också vårt intellekt. Så det är inte bara det här liksom flyktiga som kommer och går ibland, utan det är även det som är på vårt sinne. Så hur möter Eva och Adam den här sårbarheten som Gud ändå öppnar upp för i en jobbig situation? Jo, delvis så blir de rädda. De gömmer sig. De skapar distans. De vill inte visa sig för Gud. De vågar inte höja blicken till Herren. Utan de böjer sitt huvud i skam. Och sen börjar de skylla ifrån sig dessutom. Han frågar vad som hänt och de börjar liksom, Adam skyller på Eva, det var Evas fel. Och Eva skyller på ormen, det var ormen som lurade mig. När de har liksom all chans i världen att säga, det var dumt, jag gick på det, liksom, förlåt. Istället så bygger de upp liksom en falsk trygghet och styrka i att inte vara svag och sårbar. För de tänker att det bästa är att jag skyddar mig nu, och det gör jag genom att ta distans och gömma mig och måla upp bilden av att det var någon annan. Men det som händer sen för de som har läst Bibeln är ju delvis att de börjar titta lite snett på varandra. De börjar känna skam och behöver klä på sig blad och grejer för att skyla sina kroppar. Och Gud behöver liksom försöka rädda upp den här situationen på något sätt genom att reda ut. Okej, det här har hänt. Det här är skuld. Ni har gjort fel. Och han väljer att utdela vissa straff. Men något som jag upptäckte när jag läste det här inför predikan var också att han straffar beteendet. Du har gjort det här. Då behöver det här hända. Men han säger också i nästa mening, när han liksom, det är som att Gud pratar med helig ande och Jesus. Och han säger, de, alltså Eva och Adam, har blivit som oss. Och så vidare och så vidare. Så Gud tar liksom inte, han smutskastar inte Eva och Adam, utan han sätter dem likvärdig sig själv nästan och säger, de har blivit som oss. De är liksom, han nästan höjer dem, för att de, nu har de blivit som gudar. De är lika oss. Och det finns en risk med det. Och det behöver jag skydda på något sätt. För att de kommer inte kunna hantera det på ett bra sätt. Så det Gud gör är inte att skamma dem och säga, nu är de små lortar. Utan han fortsätter att bekräfta deras identitet. Att de är Guds avbilder. Så de förlorar inte deras identitet som Guds avbilder och älskade. Men de får liksom stå för vad de har gjort. Och det är en stor skillnad på skuld och skam. Skam säger, du är fel, du får inte vara med. Du har ingen roll här längre. Du har inget att tillföra här längre. Men Gud menar på att de har att tillföra. Och det här behöver vi se till att sätta upp bra ramar kring. Liksom. Se vad klockan är. Tjena. Det var Adam och Eva och Gud. Och jag tänker, men jag vill också ta ett exempel från Gamla testamentet med David. För det är David som har skrivit Psaltaren 34. Och han fick också smaka på skam och sårbarhet, men också frihet från skammen. Han led under mordhot av Saul, kung Saul. David själv var smord till att bli en kung. Han hade ett stort uppdrag. Men han flyr sitt liv. Och i rädsla gömmer han sig bland filisterna. Det är folk som Goliat tillhörde. David dödade Goliat. Ganska brutalt, med både en sten i pannan men också med ett svärdshugg över halsen. Och hade anledning att vara rädd när han då sökte skydd i fiendelägret. Han blev gripen. Och det han gör då är att han låtsas, han försöker hoppas på att de inte ska förstå vem han är. Så han bygger upp en falsk bild av vem han är. Men de ser igenom det. Och de vet att, är inte du Goliat? Eller David, han som tog ner Goliat. Och då börjar han spela galen för att komma undan. Och det gör han. Så det räddar ju honom i den situationen. Han blir väl rädd, helt rimligt. Och han räddas undan den situationen. Kungen säger, har du skickat en galning hit? Har du inte tillräckligt många redan? Och man kan undra, var ska det här landa någonstans? Men han skrev i alla fall, tror man, Psaltaren 34 och 56. Efter den här händelsen, när han har varit häktad. Eller gripen. Och en stor skillnad då, från att det här, okej. Okay, han verkar reflektera i Psaltaren 34 över, vad är människofruktan i detta? Vad är Guds fruktan? Vad är det som hjälper på riktigt? Han blev visserligen friad, men han inser det att det är Guds nåd att jag kom därifrån. Och att hans liv har styrts mycket av att fly i människofruktan. Och istället så kan man läsa gång på gång i Psaltaren hur det är att söka Herren som gör att man kan se upp till ansiktet och stråla av glädje. Att det är Herren som befriar. Jag behöver inte böja mitt huvud i skam när jag tittar på Herren. Det är den verkliga styrkan och den verkliga tryggheten. Och David, han fick bli kallad, han är ju ganska känd som en av Bibelns hjältar. Och trons hjältar. Men tittar man på vad David lyckades liksom åstadkomma med sitt liv. Så ja, absolut. Han var en stark man, en krigare folk såg upp till. Han var en poet och musiker som kunde lugna en själ som var plågad av onda andar. Han har skrivit många av psalmerna i Psaltaren. De har älskats i alla tider av människor som lider. Och har hjälpt människor att förundras över Guds storhet och godhet. Men han har också varit en äktenskapsbrytare. En mördare, en legosoldat. Han hade många fruar och bihustrur. Och han verkade ganska bitter. Om man läser Psaltaren så kan man se hur han gång på gång utfärdar dödsdomar över hans fiender. Måtte de dö, måtte Gud nedkalla sin vrede på dem. Inte det här milda hjärtat man kanske tänker att en gudsman ska ha. Dessutom hans barn, om man tänker att en ledare ska ha koll på sin familj. Så en av hans söner gjorde uppror mot honom. Den andra sonen våldtog systern. Ja, det var en soppa liksom. Inte kanske den här hjälten vi skulle måla upp och ställa på scen idag i våran kyrka. Så. Och så här vi vill väldigt gärna måla upp människor som offer och förövare. Är ett offer, där vill vi väldigt gärna hamna själva. Att man är offer för sina omständigheter. Det är få som säger om sig själva att man är en förövare. Men det är lätt att måla upp andra som förövare. Vill gärna göra det så att ja, men den personen är ond, den är god. Den här förtjänar godhet och att bli omtäckt, den här gör det inte. Men min förståelse av Bibeln är att både David och vi går inte kategorisera i offer och förövare, helgon, monster till 100%. Vi kan vara lite av båda, allihopa, i olika tider. Vi kan göra saker som gör oss lite av både helgon och lite monster och lite offer och lite förövare. Men inget av dem definierar ditt innersta värde, din innersta kallelse. För Gud har skapat oss till hans avbild, till gemenskap med varandra, till barnaskap. Davids namn betyder den älskade. Och han behövde aldrig byta namn. I många bibelberättelser så behövde människor byta namn när de fick en ny uppgift eller ett nytt uppdrag. Men David behövde inte byta namn bara för att han hade gjort de här sakerna. Han var fortfarande Guds älskade även om han hade gjort fel. Och då kan man tycka så här, ja men ansvar, hallå, ska inte någon utkräva ansvar? Det blir inte mesigt. Hårdare tag liksom. Det är det som gör världen bättre. Men går man tillbaka till Brené Brown då, den här forskaren om skam och sårbarhet och mod, så är hon helt övertygad om att det som krävs för att bota skam, som många gånger styr de här beteendena som gör att vi är fel faktiskt, när tanken är den motsatta, är mod. empati och sårbarhet. Inte hårdare tag. Och det kan låta mesigt, men hon menar på att för att vi ska kunna sätta gränser och hålla andra ansvariga, då behöver vi våga vara sårbara. Vi behöver våga berätta, det här behöver du göra för att möta mina förväntningar. Eller det här behöver jag sätta en gräns. Och då behöver jag vara sårbar nog för att våga säga det överhuvudtaget. Och inte hoppas på att den ska förstå vad som är rätt och fel i det här sammanhanget. Och sen går runt och vara sur på den personen för att den inte förstod det. Och så blev det fel. Utan vi behöver liksom sårbarhet en förutsättning för att sätta gränser. Och många gånger så orkar inte vi det. Vi vågar inte det. Utan vi hoppas på att det löser sig ändå. Och att vi ska bara fatta vad som är rimligt. Och så blir vi förvånade när det inte gör samhället bättre. Psaltaren 34, den nämner också att vi ska vända bort från det onda. Håll tungan borta från det som är lögnaktigt tal, skvaller. Att skylla bort sig, eller skylla ifrån sig. Den bekräftar att i vers 20 att den rättfärdige kommer få uppleva mycket ont. Då skulle man kunna tänka att man kommer lida och bli offer för saker. Men att Herren befriar honom från allt. I vers 19 står att Herren nära de förtvivlade och han räddar de förkrossade. Det är sårbarhet. Gud räds inte sårbarhet. Gud räds inte svaghet. Han räddar oss. Och han är nära de som vågar vara sårbara. Står det att Herren är nära de som aldrig misslyckats? Nej. Står det att Herren är nära de som klarar sig själva bara? Nej. Han vill närhet oavsett om vi är svaga eller starka. Magnus Malm säger i ett citat som är väldigt känt, jag tror jag sagt det tidigare, att all sanning är en kontaktyta med Gud, oavsett hur oandlig den verkar. Och all lögn skiljer oss från Gud, oavsett hur andlig den verkar. Jag tycker den är så bra. Och den går liksom som ett, ja, den skiljer och prövar oss på ett väldigt bra sätt, oavsett liksom om man tror att man är helig eller monster. Ja, vad försöker jag säga? Jag tror att både David och många av berättelserna i Bibeln försöker säga att Guds fruktan, en respekt för Gud, ger oss frihet att leva liv som är goda och sanna, som är bra för den här världen men också för oss. Det är inte en rädsla som styr saker lite efter vad som passar. Utan det är något som sätter oss fria att vara oss själva. Att vara det som vi är satta här för att göra och vara. Utan att vara rädda för om vi passar in i olika människokonstellationer eller inte. Då kan vi vara de föräldrar som vi tror att Gud har tänkt att vi ska vara. Inte för att det har kommit något så här nytt, trendigt sätt att vara förälder på. Eller vi kan vara ungdomar eller äldre som vi tror att Gud har tänkt att vi ska vara. Inte för vad andra tänker om oss. Inte för vad man tror att vad som passar i den här kyrkan ens. Eller på vår arbetsplats. Utan man är fri att vara den Gud har tänkt att man ska vara. Det är liksom Guds fruktan. Och i den Guds fruktan kan man se upp till Gud utan skam. Jag tror också att man kan se på andra människor utan skam. Om man har den gudsfruktan som grund för sitt liv. För då är det inte rädslan som styr mig. Fruktan för människor däremot. Där är rädslan som styr. Rädslan för att bli utanför. För att inte passa in. Att vi börjar liksom göra bilder av oss själva som inte stämmer. Och jag tror att det kommer börja skava så småningom. Det kommer inte göra oss gott heller. Och det kommer styra våra liv i riktningar som vi inte annars hade gått. Jag ska se om jag är med här. Ja. Psalm 34, vers 9. Smaka och se hur god Herren är. Lycklig är den människa som tar sin tillflykt till honom. Vi flyr gärna till saker för att hoppas på att det kommer döva vår känsla av värdighet eller ovärdighet, att inte passa in, Vi flyr till saker som ska få oss att passa in. Få oss att känna oss värdefulla. Men jag tror att ett liv som går mycket efter saker, när vi inte går efter Guds tanke med vilka vi är, vårt värde, varför vi är här, så kommer det hålla tillbaka oss. Inte bara från den liksom meningen med våra liv, men också från att uppleva mod och sårbarhet. Och därigenom också uppleva helhjärtade liv där vi får också uppleva äkta kärlek. Jag tror att helhjärtade liv kommer ge oss liv fylld av erfarenhet med mening, kärlek och tillhörighet. För i sanningen om oss själva, där uppstår en kontaktyta. Inte bara med andra, utan också med Gud. Där vi kan få älskas när det blottas. Och det är så vi integreras med varandra. Integration handlar inte bara om flyktingar som kommer till Sverige och behöver bli en del av samhället. Det handlar också om att vi är beroende av varandra. Och vi behöver integreras. Integrare, ordet, betyder att göra någonting helt. Att leva helhjärtat och integrerat. Det är liksom att leva med varje del av livet som den jag är tänkt att vara. Oavsett om det handlar om vänskap, arbete, partnerskap, församlingskap. Och då kan man säga, okej, men hur ska jag, hur liksom? För jag tror att ibland så känner vi att, ja men Gud skäms jag ju inte för. Han är ju Gud liksom. Och det är lite abstrakt kanske ibland. Eller, ja men han förlåter ju allt så. Men just när Guds fruktan inte får ligga till grund, så tror jag att skammen och rädslan för och fruktan för människor kommer styra. Så även om vi kanske inte känner att ja, men skam inför Gud är inte mitt problem, så blir det en konsekvens när vi känner skam inför andra. Så att ordet att vi inte behöver böja våra huvuden i skam när vi tittar med glädje och strålar mot honom, det är en förutsättning för att inte behöva böja våra huvuden i skam inför andra också. Och här är Jesus svaret, precis som på allt annat. I Efesierbrevet 3:10, i honom och genom honom och tron på honom kan vi med tillförsikt frimodigt komma inför Gud. I Hebreerbrevet kapitel 2, vers 17-18. Eftersom han själv led när han prövades kan han hjälpa dem som prövas. Kommer ni ihåg vad som var botemedlet mot skam? Det är empati. Det är sårbarhet och det är mod. Jesus själv led, så han kan ha empati med oss. Han säger inte bara, det är synd om dig. Han säger, jag vet hur det känns. Hör ni skillnaden? Att få höra det när man berättar någonting om hur man har det. Det är inte alltid man vill höra, ja, det är så synd om dig. Det man vill höra är ju, det låter så jobbigt. Hur kan jag stötta dig? Typ. Något åt det hållet. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 14. Det här är en fantastisk bibelvers. Då vi nu har en stor överste präst som har farit upp genom himlarna. En överste präst förr, den syfte var att företräda Gud inför folket och folket inför Gud. En slags medlare. Men när Jesus kom, dog och uppstod, så behövde vi inte längre överste präster på det sättet. Så det är liksom bildspråket som vi refererar till. Vi nu har en stor överste präst som har farit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte förstår våra svagheter, utan en som själv har blivit prövad på alla sätt, precis som vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt komma fram till nådens tron och få barmhärtighet och finna nåd när vi behöver hjälp. Det finns empati hos Herren. Och vi kan få frimodigt gå inför nådens tron. Jag tror jag ska skippa ett citat här. Men sårbarhet på engelska, jag vet inte om ni har tänkt på det. Vulnerability. Det är ett ord där ability betyder en förmåga att vara sårbar. Förmågor kan vi öva upp. Och jag skulle gärna öva på detta mer. Och det handlar inte om att dela allt med alla och berätta precis allt som är på mitt innersta för vem som helst, när som helst. Alla är inte värda det. Förstår mig rätt. Utan det handlar om att bevara sitt hjärta som det är, sant och riktigt. Och inte tala lögner över sig själv eller andra. Och samtidigt att inte förhärda sitt hjärta. I Hebreerbrevet 3 står det så. Att våga leva helhjärtat och enligt Guds design och den han har lagt ner i oss. Och den designen är att ensam är inte starkast. Det läser vi när Adam skapas och han behöver Eva också. Att sanningen ska göra oss fria. Johannes evangeliet kapitel 8. Vi ska lära känna sanningen och sanningen ska göra oss fria. Det är också att vi ska få göra Guds vishet. Så här står det i Efesierbrevet också. Vi ska få göra Guds vishet och mångfald känd för alla härskare och makter genom församlingen och kyrkan. Inte genom mig själv, utan mig själv tillsammans med de troende. Kyrkan, församlingen. Den är vi tillsammans kommer samman. Som vi kan få göra Guds vishet och mångfald känd för alla härskare och makter genom församlingen. Och härskare och makter som de hänvisar till här. Paulus lever en tid där det är mycket ängladyrkan. Och jag tänker att det finns makter i våra liv som vi tillber. Det kanske inte är änglar, men det kanske är annat som är det, liksom, tryggheten i våra liv. Om det är liksom att ha en stabil inkomst eller vad den kan vara. Men de makterna som är och styr våra liv, om det är rädsla, inkomst, vänner. De makterna ska få veta vem det är som är verklig herre i den här världen genom församlingen. För det är Gud som är verklig herre, det är Gud som är verklig vishet. Och han ska få bli känd genom oss tillsammans. Det är vårt uppdrag och det är vår mening. Och nu så är jag snart färdig. Jag vill avsluta med att gå tillbaka lite till David. För han hade gjort mycket dumt och smutsat ner sitt rykte. Och David fick som sagt kallas en man efter Guds hjärta. Man kan undra hur rimligt är det på en skala. Men man kan läsa i en psalm att David inser sina snedsteg och känner ångest över det. Och han omvänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Han blir sårbar. Han har modet att säga det här var inte bra. Och att ödmjuka sig inför Gud. Det Gud gör är att delvis så får inte David bygga klart templet som han hade tänkt. Det får Salomo göra. För David har blod på sina händer. Så det är liksom, Gud har en känsla för rättvisa. Och David får inte göra det han hade hoppats på där och då. Men David fick fortfarande spela en väldigt viktig roll för den kristna och judiska historien. Så Gud plockade inte bort David från meningen med sitt liv, från tillhörighet till Gud, från tillhörighet till det israeliska folket. Han fick fortfarande höra till och han fick fortsätta tillföra, bara på ett annat sätt. Så förlåtelse utfärdades. Skammen försvann. Och David kan skriva i Andra Samuelsboken 22-24. Jag har varit uppriktig. Och ordet för uppriktigt här är tamim. Det betyder helhjärtad. Levt med integritet. Inför honom, Gud, och hållit mig borta från synd. Vi vet att det inte är fallet. Att han alltid har levt så här. Men David kan nu börja säga att jag har gjort det här. För han har fått en ny chans. Och nu vill han börja leva helhjärtat med integritet. Och hålla sig borta från synd. Och vi kan också läsa hur han har skrivit många frimodiga psalmer om hur han är hel, hur han är ren, hur han är värdig plötsligt. Och jag tror att han kan göra det för att han har varit sårbar inför Gud. Han har haft stort mod. Och jag lånar ett citat från Magnus Malm. Där han skriver i en bok att jag tror att David fick uppleva att han var tillräckligt helad. Vi lever i en brusten värld. Vi blir påminna hela tiden om det och hur det påverkar oss. Men jag tror att vi kan få vara tillräckligt helade för att få fortsätta tillföra, fortsätta tillhöra. Att vi fortsätter en plats i Guds rike och en plats i människors liv. Kanske med lite ändrade förutsättningar, men fortfarande med Gud vid vår sida. Och med blicken höjd, vi behöver inte böja vår huvud i skam. Och vi kan få säga, jag skäms inte för evangeliet, för en Guds kraft som räddar var och en som tror. Tack för att ni har lyssnat. Jag tänker jag vill avsluta med att be en bön över er. Och jag saxar den direkt från Efesierbrevet, för den är så bra. Så jag gör inte om den. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska hålla er fast rotade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet. Och lära känna hans kärlek som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Då ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer, i all evighet. Amen.